Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Louise Strömberg, hälsoinspiratör, livsstilsrådgivare, matkreatör, författare och poddare. Louise är med som en gäst för andra gången och idag lyfter vi kvinnor då hennes senaste bok heter just Power Women. Det blir också snack om Louises egna erfarenheter och bakgrund som blandas av både skratt och tårar. Och jag kan inte hålla tillbaka mina tårar när jag läser upp ett stycke ur boken. Vi snackar också om Oprah Winfrey, saker att ha i kylskåpet, om tacksamhet, att känna in dagen och vara snäll mot sig själv, små och stora barn och vad man gör på ett yoga-retreat. Har du allt du behöver? Vatten, te?
Jag har allt jag behöver.
Louise Strömberg, du är hälsoinspiratör, livsstilsrådgivare och self-love coach och håller i retreats över hela världen där du inspirerar till att leva ett mer hälsosamt liv. Du är yoga- och mindfulness-lärare samt receptkreatör. Du har skrivit boken Self-Love, hur du läker, stärker och utvecklar relationen till dig själv. Och du har nyligen släppt boken Power Women, hur du får tillgång till din medfödda kraft som kvinna. Vi ska prata om just den, om Power Women, men självklart ska vi även prata om träning, hälsa, morgonrutiner och livets upp- och nedgångar. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin för andra gången!
Tack snälla! Gud vad kul att få vara tillbaka!
Ja men det är ju suveränt, det är jättekul! Ja. Jag har faktiskt bokat in någon mer gäst så där för andra gången. Det blir lite speciellt, det är roligt, jag tror jag ska börja med det. Mm. För det är ju alltid så problematiken när jag har satt på min timer efter en timme att jag vill ju prata liksom 3 timmar till. Mm. Så jag ska börja med uppföljning med alla.
Ja, det blir som en fördjupning.
Ja, och nu har du släppt en ny bok som är otroligt vacker och fin. Så den ska vi prata om. Men först vill jag veta var du befinner dig rent geografiskt. För vi ses ju över Zoom. Och hur du mår idag?
Jag är i Norrköping just nu. Och jag mår jättebra idag. Hur mår du?
Jag är lite trött.
Ja.
Ja, man får vara det.
Ja, verkligen.
Jag är så här, nej, det var jag som skulle ställa frågorna. Men jag ska lägga till en sak. Det här är ett positivt problem som jag har tampats med hela mitt liv. Så ska vi inte prata om mig nu mer. Men jag har ju alltid bara jobbat med saker som jag älskar. Alltså verkligen så här, aldrig måndagsångest. Älskar, älskar, älskar. Kan typ jobba ihjäl mig. Mm. Och det här blir ju ett... Det är ju både fantastiskt. För det känns ju aldrig riktigt som att jag jobbar. Fast jag jobbar extremt mycket. Mm. Och det blir ju väldigt negativt. För kroppen känner ju liksom inte de här skillnaderna på roligt och tråkigt. De känner bara, det är lite mycket nu.
Mm.
Så att, men nog om det. Du mår bra. Har du haft en bra morgon? Klockan är bara 9:30.
Jag har haft en jättebra morgon. Våra barn bestämde sig för att sova ut till 7.
Så att istället för?
Istället för 5 i alla fall.
Oh my God.
Jag tackar och tar emot det. Och bara känner att det är så härligt att få ett par extra timmars sömn. Mm.
Du, det är en ganska stor skillnad. 5 till 7. Mm. Hur gamla är barnen?
De är 4 och 7.
Men då är de ganska små. Sjuåringen börjar ju bli... Jag tycker så fort den dagen de börjar skolan och studsar iväg med en liten ryggsäck och ska börja ettan, då blir de liksom, då känns de stora. Sen kommer det så här skov av, sen kommer högstadiet, det är enormt stort.
Ja, det känns som ett gigantiskt steg dit, men jag förstår att det kommer gå i en bara en liten blinkning, så är man där och bara undrar vad som händer med sina bebis.
Håll i hatten bara.
Ja.
Och andas och njut. Jag har precis min 20-åring som nu, as we speak, håller på, inte nu, nu är hon på jobbet, men som flyttar ut nästa helg.
Mm. Oj, vad stort. Hur känns det då?
Ja, det känns länge sedan hon gick till första klass med sin ryggsäck. Någon Hello Kitty eller vad det nu var. Mm. Nej, men du, det känns, de är ju flygfärdiga. Det känns, det är klart att det är tråkigt, men hon flyttar 2 våningar ner i samma hus.
Ja, men det känns som en bra start, tänker jag. Vilken härlig mellan...
Ja, men det fasas för alla parter. Så hon var så här, mamma... Ja, du vet, kommer komma upp och ta saker. Börjar redan sno toapapper och grejer i skåpen redan. Men du, nog om mig. Du avslutade nyligen. Vad hette ditt retreat som du hade för några veckor sedan? Hette det Female...
Mm, precis. Female Power Retreat. Det är ett koncept som jag kör.
Ja, berätta om det. För nu ska vi snacka kvinnor och vi ska snacka power. Berätta om det här retreatet, vad det är för någonting.
Ja, men precis. Jag har ju haft retreats i 5 års tid nu. Mm. Och jag har ju fått utforma det här retreatet verkligen så här. Låta det få stöta och blöta och plocka bort det här som jag känner funkar mindre bra. Och bara ta fram russinen liksom och plocka in dem. Och få behålla dem. Och jag har ju sett ett behov som har vuxit sig starkare och starkare. Både i mig men också med deltagare. Att få ha ett regelrätt kvinnoretreat. Där man får mötas på ett väldigt, väldigt tryggt och uttänkt och guidat plan. För att få utforska sig själv. Men också kraften som uppstår när vi kvinnor då får mötas på det här sättet. Och alltså Shirin, det är så häftigt. För nu har jag haft det här mitt andra år som jag har just det här typet av retreat. Jag kom på det under själva pandemin för över 2 år sedan. Då, så att vi har fått leta sig marinera och så nu så är vi inne på andra året. Och alltså det som uppstår är så himla häftigt så att jag får nypa mig själv varenda gång.
Jag får lite rysningar när du säger det. För att jag vet vilken kraft det är när man samlas sådär.
Ja. Det är ju verkligen det. Och, ja, men det är häftigt att få se kvinnor blomma ut på sina olika sätt. Få uppvaknande på olika så här inblickar eller vad heter det? De får insikter.
Insikter
både om sig själv, sin omvärld, sitt liv. Och det hinner hända så mycket på bara en helg. Mm. Så att jag får själv rysningar för att jag älskar de här retreaten. Mm. Mm.
Och vad är det som du har sett nu, om vi nu bara tar det senaste retreatet. Vad är det kvinnor behöver mest? Eller vad är det vi saknar? Eller liksom, kan du se någon röd tråd hos kvinnorna som kommer till dig?
Mm. Ja, men absolut. För att även om de alla är på sin egen resa och gör sina egna individuella insikter så är det verkligen det här att när de får komma till ett ställe och få pausa vardagen. För det inser jag att de flesta drömmer ju inte om att ha de här stora sakerna som vi lätt tror. Du vet, stora bilar, stora hus. Det kvinnor ofta drömmer om. Vi tror det är väldigt lugn och ro.
Ja, jag förstår det. Det är fantastiskt hur primitiva vi är. Och det, ja.
Mm. Så att få det där lugn och roet och veta att man är servad. Man behöver inte ens tänka på disken eller ta ansvar för någon annan. Utan få mötas då och bli guidad med personlig utveckling. Vi jobbar väldigt mycket med personlig utveckling. Och då i en miljö där man inte behöver prestera, ta ansvar eller ta hänsyn till prestige. Det gör jättemycket.
Mm. Mm. Och vad är de i liksom för skick? Vad har de? Jag vet på mina retreats så brukar jag alltid fråga sig, vad har ni för förväntningar över helgen? Alla har ju inte kristallklara förväntningar, men en del har ju verkligen så, men jag vill lära mig det här eller jag vill kunna släppa taget eller liksom, alla kommer ju med sitt bagage. Vad har de oftast för förväntningar?
Mm, det är också olika, men just gemensamt så är det kanske att alla har någon typ av längtan inombords att få komma till sin fulla rätt, att få utforska vad mer det finns i livet än bara att följa med liksom, den här karusellen eller snöbollseffekten som jag kallar det för. Det är ganska så här, tydlig gemensam tråd att man bär på någon inre längtan.
Mm.
Någonting mer, även fast man inte vet vad det meret skulle innebära. Och det behöver inte betyda att man ska gå hem och omvandla sitt liv eller förändra sig och bara ha mer och mer, utan snarare bara ibland skala av och komma till den här inre kärnan som man mår så bra i när man är i synk med sig själv.
Och det är, för de som aldrig varit på ett retreat så är det här bara ett lite så här, kanske uttjatat ord och de vet inte vad det innebär, men det är ju verkligen så här, komma till, hjälp mig att liksom sammanfatta. Men egentligen så här, stanna upp och reflektera, hur mår jag egentligen, vad vill jag egentligen, hur mår jag nu, alltså, vad är mina tankar och känslor, så hur mår kroppen fysiskt, mentalt. Det är ett sätt att stanna upp i vardagen.
Verkligen.
Så det är ju någonting som alla borde göra.
Ja, precis. Ja, men det är en genuin chans att verkligen få stanna upp och checka in med sig själv på djupare plan än vad vi kanske gör efter en yogaklass. Och vi kommer lite i kontakt med det här. Oh, vad härligt det var att bara få landa lite och snudda vid det här. Att precis som du säger, ett retreat blir ju verkligen en genuin chans att få checka in med sig själv och få lite inre klarhet oftast. Mm.
Mm. Och jag vet att du ger väldigt mycket av dig själv när du håller ett retreat. Det är väldigt mycket att hålla i det eftersom du är ansvarig för retreatet. Men vad tar du med dig hem efter en sån här helg?
Men det är också ganska fascinerande. För att även om jag såklart är lite tömd på mitt sätt för att man har gett, så är jag oftast påfylld i att jag ömsar mitt eget lager av skinn. Det är det som är häftigt. Det är ju inte mig alltså, retreatet handlar om. Men ändå får jag uppleva det här och vara en del av de här kvinnornas resor. Att det blir att jag kommer hem med helt nya... Du nickar, så jag gissar på att du känner igen dig i det här.
Ja, jag sitter där. Alltså, jag kan vara helt slut, men jag har precis lika mycket som jag är slut, lika mycket jag är påfylld med alla dessa historier som de delar med sig av, och hur man får se hur de liksom blommar upp eller blir jätteledsna och inser att fuck, vad håller på med.
Mm. Precis, verkligen.
Ja, vad roligt, så du kommer hem och är liksom påfylld.
Ja, gud ja. Jag är påfylld och jag är uttömd och jag behöver verkligen en vecka att bara få återställa balansen och få landa i allt jag själv har varit med om. Och ja, det är bland det bästa jag vet. Det är bland det bästa jag vet att hålla retreat, verkligen.
Gud, nu blir jag pepp och börjar. Jag har ju haft paus på det där också ett par år såklart, som alla andra. Ja, nej, mer av såna där grejer. Och mer, det behöver inte vara liksom ett sånt retreat om man inte vill. Man kan ju bara åka iväg. Jag menar, jag älskar tennis till exempel. Jag skulle bara dra iväg på en så här tennisweekend. Bara att någon säger så här: nu ska vi göra så här. Vi samlas 7:30. Lunchen är serverad 12:30. Så att man blir lite styrd liksom. För vi som vuxna så är vi ju liksom projektledare och AB för oss själva varje dag. Mm. Och framförallt om man har familj också. Så.
Kvinnor framförallt skulle jag säga. Det är ganska bra på det här med ansvarstagande. Ja. På gott och ont.
Nu vet jag att du har en klient om en liten stund. Om man kommer till dig första gången, säger att jag skulle vara din kund. Vad är det första som man går igenom? Hur börjar du ta emot dina patienter liksom, eller patient, klient, kund, vad kallar du dem för?
Klienter. Det första jag gör innan vi ens startar vår coachingsamtal, om man säger vår resa, så har jag alltid ett möte där vi bara går igenom personens förväntningar, för det finns ju någonting som har lett till att man har tagit kontakt med mig. Och därefter så vårt första möte går ut på att vi ska lokalisera vart personen befinner sig. Att vi gör en nulägesanalys, brukar jag säga. Så att personen får lite mera kontakt med sig själv och vart man är just nu. Men också att jag kan få en bild av att personen befinner sig och vart hen vill. Och det är jätteviktigt. Så det är ju mig en stor bild av vart vi ska börja jobba. Men också blir det samtidigt en stor nyckel för personen som vi ska jobba med då. Så det handlar om att få förståelse för vart man är. Så att alltid att man börjar med att kika på vart man är någonstans i livet.
Men du, okej, okay, och det finns inte, för någon som aldrig har varit hos en coach, så finns det väl liksom ingen heller så här, kom hit 10 gånger sen är du klar. Men har du något slags startpaket eller hur funkar det?
Ja, alltså, precis, det är ju en väldigt levande process. Och ja, tänker sig såklart. Att de flesta
kan ju ta år.
Ja, men precis. Men skillnaden kanske mellan då att gå till regelrätt terapi och gå till en coach. Nu vet jag att alla jobbar olika. Men överlag så brukar det ofta vara att det händer ganska mycket förändringar på kort tid. Som sagt, lite beroende på hur man jobbar såklart. Men i mina samtal så kommer det inte för att sitta och liksom bearbeta saker om och om igen. Och vi pratar och vänder och vrider. Utan vi går in lite djupare. I den här programmeringen brukar man säga då att man går in och tittar på händelser i känslominnena. Och du får ett stort perspektiv på viktiga händelser. Ibland händelser som du har glömt bort. Ibland händelser som du inte vet har så pass stor inverkan som de har haft. Och sen så går vi in och jobbar med dem direkt. Så att det blir en lite mer actionfylld, det kanske är fel att säga. Men det händer mera i de här samtalen. Än att du bara, och det är ju bra på olika sätt. Men det är mycket handfasta verktyg och övningar som jag jobbar med i mina samtal.
Spännande. Återigen en coach, någon som alla borde ha faktiskt.
Verkligen, och inte bara när man har problem.
Nej, exakt. Alltså, man borde ju börja redan från liksom, högstadiet och uppåt. Där är det riktigt stökigt. Alltså. I högstadiet, det händer så otroligt mycket där. Den utvecklingskurvan som händer hos barnen där, till skillnad från lågstadiet till exempel, den är enorm. Det tror jag de som lyssnar som har högstadiebarn eller upp i gymnasiet eller äldre kan hålla med om. Och det är ju tydligt att du vill lyfta kvinnor i din nya bok. Den heter ju, den är så otroligt vacker, Power Women med guldtext. Den är jättefin. Vad var det som fick dig att skriva just den här boken?
Den kom faktiskt på ett ganska naturligt plan till mig efter jag skrivit min första bok som handlar om hur du stärker relationen med dig själv. Så insåg jag att kvinnor fortsatte komma till mig och jag såg det överallt, inte bara kvinnor och klienter jag coachar utan också överallt i min närhet och omvärld. Det är ju det faktum att vi har ganska lång väg kvar när det kommer till jämställdhet och för kvinnor att verkligen våga ta sig an och känna sig bekväm i sin roll som kvinna. Så att om första boken handlade om relationen till dig själv så handlar det här mer relationen till, för dig som kvinna, om relationen till samhället eller din omvärld, din roll som kvinna och inte minst kvinnor emellan, relationen kvinnor emellan. För att även om vi har kommit väldigt, väldigt långt på pappret, speciellt här då ska jag säga
på
i Sverige.
Pappret, ja.
Ja, så finns det så mycket vi behöver jobba med och inte minst i oss själva. Så det är det här jag ser, att mönstret som hela tiden kommer tillbaka och som jag själv fann i mig själv för att jag gång på gång sprang in i den här utmattningen som liksom hasade mig i härlarna. Och inte bara för att jag, precis som du, jag älskar det jag gör, vilket gör att man alltid är lite i farozonen för att kanske inte få till återhämtningen lika mycket som man vet att man behöver. För att man älskar att göra det man gör, så man tror att man är lite odödlig på så sätt. Men inte bara det, utan att jag verkligen kan ju se att jag tillhör ju samma grupp kvinnor som av de flesta i min omgivning. Det här med att man gör saker för att man tror att det förväntas av en. Man har alldeles för stort ansvarsområde, både i sin familj, sina relationer, på jobbet. Vi lever ju fortfarande i vad jag kallar för svallvågorna utav det här patriarkatet som ändå har präglat oss jättestarkt under 5000 års tid. Så det är dags för oss kvinnor att vi jobbar med oss själva, förstå varför vi beter oss som vi gör, förstå våra kroppar, vår sexualitet, förstå vår menscykel, klimakteriet. Ja, men du vet, Kirin, alla de här delar som vi borde få lära oss redan i skolan, men som tyvärr inte finns där än. Och det är att vi får börja med oss själva helt enkelt, för det finns så mycket vi kan göra för att kunna förändra vårt beteende.
Jag märker ändå, eller så är det bara i min värld för att jag läser om det och tar in det just nu, men jag ser ändå ett skifte.
Absolut.
Och det går trögt. Men vi har ändå börjat lyfta mens. Mens är inte, i alla fall i mina barns generation, det är inget konstigt alls. När jag var liten, då var det så här, har du en binda? Alltså det var liksom, det var lite skämmigt. Nu är det liksom ingen big deal alls. Det kan jag, vi kan prata om liksom vid middagsbordet. Det är inga konstigheter alls. Och mycket annat om sexualitet, om kvinnor att ta plats, allt med lönesättning, jämställdhet. Det har ju tagit, börjar ju ta väldigt stor plats. Men det som vi säger åter tillbaka, vi behöver ju lära oss det här när vi är små. Det finns ju ingenting. Jag vet, vissa skolor har ju så här, nu vet jag inte vad ämnena heter, men liksom där de får lära sig lite mer om livet. Livet här och nu. Hur ska vi göra? Vi ska gå till banken. Vad är ett skuldebrev? Eller liksom, vad är ränta? Vad är amortering? Eller där man lyfter verkligheten lite bättre. Men också om kvinnor. Men det är ändå långt, 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 långt bort innan det kan bli någon form av jämställdhet på det planet.
Precis, det finns väldigt mycket att göra, men som du säger så är det ju tack och lov så att vi är inne i en förändring. Så det ska vi ju inte underskatta, men just av den anledningen så skriver jag boken, för att den är verkligen, om du har kikat in så är det verkligen, den är ju fullproppad med verktyg och insikter och övningar där du själv kan, ja, men verkligen få förståelse för hur du funkar. För oftast, det är det här som är så spännande, oftast så förstår vi kvinnor inte hur pass mycket vi faktiskt fortfarande präglas utav de här nedärvda beteendena, förväntningarna som vi ofta lägger på våra egna axlar, eller som vi känner att vi har fått med oss utav någon i vår omgivning eller samhället själv, ska vi inte för det finns sticka under stolen med. Och då handlar det om allt ifrån utseende till hur du vågar ta dig an din mammaroll, eller du vet hur du är på din arbetsplats, hur du fördelar din ekonomi och hur ni ser på ekonomi i relation, om du lever i en relation. Det finns så himla mycket att anamma och börja öva på, som det är aldrig för sent. Det är det som är det fina, det är aldrig för sent. Men jag tror att den största förändringen vi kan göra är att vi börjar jobba på individnivå. Faktiskt.
Men också det här medärvda som man bara tar med sig från sin mamma. Att vissa saker är så självklara, alltså på ett negativt sätt, som de tar med sig från sin tidigare generation som är liksom förra seklet. Och det var
Precis.
ju bara, och nu är det för att vara specifikt, 101 år sedan som vi fick rösträtt. Det är inte jättelänge sedan, med tanke på hur länge vi har funnits på planeten.
Nej, precis. Det är inte många år sedan vi fick göra abort utan att behöva förklara en anledning.
Nej.
Nej, det pratar vi om bara, det är ungefär 60 år sedan.
Abort är också en sån här grej som är lite hysch-hysch. Det pratar man inte jättemycket om.
Nej,
Det är några
precis.
enstaka som, om man nu tänker på sociala medier, som lyfter upp, och det är liksom, det sticker alltid ut lite. Ja, nej. Det här är en bra bok. Och sen så tycker jag att det är roligt att ha skrivit sådär, som om man har en bokklubb, så är den så bra, för man kan ha den, för du har skrivit övningar i slutet på varje stycke. Och då är det så enkelt att bara ta till sig, att om man nu har en bokklubb och vill läsa den, så kan vi liksom alla göra frågorna och så kan man diskutera utifrån det. Det blir väldigt naturligt. Jag tänker mig att det är mycket det du gör på dina retreats. Den är väldigt naken skriven, vill jag säga. Du skriver väldigt vackert, du skriver väldigt öppet. Den är också väldigt utlämnande och väldigt informativ. Som du sa, det finns väldigt mycket verktyg. Och det finns ett väldigt fint stycke som jag ska läsa. Nu ska jag bläddra fram det, om jag får läsa på sidan 77. Ett stycke som heter Tacksamhet, att se guldet och välkomna vardagsmagin. Ett motgift mot otillräcklighetssamhället, där den oändliga jakten efter mer är central, är att utöva tacksamhet. Att öva upp sin tacksamhetskänsla inför det som du redan är, har och upplever kommer inte bara att göra dig mer tillfreds och välmående, du kommer också att uppleva ett rikare liv. Jag kallar det för att leta efter guldet, ett uttryck där du tränar hjärnan på att se vad i ditt liv som du har och vad du är tacksam för. Det hjälper din hjärna att notera värdefulla människor, händelser eller saker som annars kanske hade gått dig förbi av ren vana. När du aktivt försöker se guldklimparna som finns i din omgivning kommer din kropp att utsöndra en mängd ämnen som lyfter ditt humör, gör dig lugnare och gladare. Det är ett så fint stycke som jag tycker så mycket om. Berätta om det här guldet i vardagen som du pratar om.
Nej, men precis som du men så fint läste upp.
Som du så fint har skrivit.
precis. Ja, men det är ju verkligen en konkret övning i att lära sig att omprogrammera hjärnan till att vad man vill se och uppfatta. För att jag menar, vi får in så pass otroligt mycket information i varje ögonblick som vi lever. Och att då faktiskt programmera hjärnan till att börja se saker som är av värde, istället för att bara hela tiden gå efter det här mer, mer, mer. Vilket gör att vi då lätt släpper fokus på allt vi redan har, allt vi redan är, allt vi redan känner. Jag älskar den tanken och den konkreta så här bilden att man letar efter. Det är inte jag som har myntat det här uttrycket, men jag älskar att använda det, att få leta efter guldet. Jag älskar även så här uttrycket vardagsmagi, att man liksom får kika efter det vardagsmagiska.
Ja.
Det blir ju som en, det här är ju så himla viktigt, man tänker att ja, det är en liten övning, men den har så otroligt stor påverkan, för det förändrar verkligen livet som du redan har. Det hjälper dig att se och ta tillvara på, verkligen känna tacksamhet och känna glädje inför det som egentligen redan finns, istället för att bara fokusera på att skaffa mer, vara mer,
prestera mer, tjäna mer.
Ja, precis.
Skaffa allt, allt ska bara vara mer. Och varje fredag, lördag, kväll ska vara perfekt.
Precis. Så att det är en jätteviktig del, tänker jag. Dels för att vi njuter lite mer av livet då. Men också för att vi någonstans ska kunna börja hantera vår prestationsförmåga, som är en fantastiskt viktig del utav att vara människa och vår hjärna. Men idag så tycker jag att de flesta av oss har ett ganska dåligt och destruktivt förhållningssätt till den.
När jag säger till kunder eller kompisar och bekanta så att jag praktiserar tacksamhet varje dag, så brukar en del kolla på mig med ett stort frågetecken och tycka att det är lite så töntigt. Och egentligen så är det för att de inte riktigt förstår vad jag menar. Och för andra är det helt självklart. Hur praktiserar du din tacksamhet i dina dagliga rutiner? Hur ser det ut rent praktiskt? För jag tror att det är där som folk inte riktigt förstår. När man säger så här, jag praktiserar tacksamhet. Man förstår att man går till gymmet och lyfter en vikt och man tar 100 kilo bänkpress, det är konkret. Men om man säger jag praktiserar tacksamhet, så blir det för en del lite luddigt, och då så väljer de att istället kanske inte.
Men jag tycker att den här klassiska övningen, att innan man går och lägger sig eller man precis har vaknat, fokusera på att man bara fiskar upp i minnet tre stycken saker som man är, en till tre saker som man är tacksam för. Den är ju väldigt, väldigt effektiv och lättillgänglig. I början så kanske man känner en skeptism inför att, men vad skulle det här kunna göra? Men det häftiga är att det sker ju en förändring ganska snabbt inombords, så att vi börjar öppna upp den här kontakten med känslan av tacksamhet. Inte bara att vi tänker rent av att gud vad bra, eller vad är så tacksam för att ha mina barn, eller vad det nu kan vara. Utan vi faktiskt ger oss lite tid och space och utrymme att kunna få komma i kontakt med känslan också. Inte bara tanken om att jag är tacksam för mina barn, utan också verkligen känna jag är så tacksam för mina barn. Att vi liksom får, det är ju styra vår uppmärksamhet, vårt fokus. Och där vi styr vår fokus på och den tanke vi tänker, då kan vi koppla ihop den med en känsla. Och kopplar vi ihop den med en känsla, så sker den här kemiska processen i vår kropp. Att vi faktiskt känner, mår bra hormoner. Och det här stärker ju inte bara vårt välbefinnande, utan också relationen, till exempel anknytningen till människor som vi är tacksamma för. Inte minst våra barn, om det är de vi fokuserar på. Så att det ger ju så mycket hälsofördelar på olika plan, inte minst emotionellt. Att börja eller avsluta dagen med att bara blunda, ta på djupa andetag, och sen så att man medvetet styr uppmärksamheten till en till tre saker, människor, relationer, händelser som du är tacksam för, som du är glad finns där, som är värda att få uppmärksammas i ditt liv. Det behöver inte vara jättestora, det kan vara små, men som har stor betydelse för dig, för du skulle inte vilja vara utan dem. Men man tar dem rätt för givet. Ökar vi då, underhåller vi då tacksamheten inför det, så ökar vi intensiteten i värdet som det har för oss. Och det är ju en jättehärlig bieffekt.
Ja, för det är ju lätt att livet bara går förbi. Och det är ju det som är, som vi pratar om på de här retreatsen, att folk verkligen får ett uppvaknande, för de är ovana att bara ställa sig frågan själv. De är liksom utanför sin kropp hela tiden. Nu generaliserar jag. Men liksom att man tar emot saker utifrån hela tiden, och man hjälper andra hela tiden, och man ser till att andra har det bra, och man läser alla nyheter, och man liksom, jag säger inte att det är fel att läsa nyheter, men liksom man tar åt sig allting utifrån, och så glömmer man bort att liksom stänga av allt det där och bara liksom, hur mår jag?
Precis.
Och det är då som de här som du pratade om tidigare i samtalet, som det här uppvaknandet kommer, att man bara, oj, vad hände här? Jag är 57, eller vad man nu är, det kan ju hända när man är 30 också. Att man bara, oj, 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 det här var inte riktigt vad jag hade planerat. Och så får man faktiskt lära sig planera också. Vad vill jag? Hur många gånger har du ställt dina klienter så här, men vad vill du? Och så säger de, jag har ingen aning.
Ja, men det är klart att det finns så. Många fall. Och även att man inte vet vad man drömmer om. Alltså att, för att man är inte riktigt i kontakt med sin eget inre, sitt eget inre. Och då är det så lätt att vi tar på oss någon annan. Så då är det de här klassiska att man ska ha det vi tror. Att det vi tror ska vara de klassiska drömmarna. Att ha en karriär som är fin utåt sett. Eller en schysst bil. Eller du vet, ett stort hem. Eller, jag menar, det här som är oftast ska jag säga, är drömmar, någon annans drömmar som vi tar på oss för att vi tänker att det förväntas av oss eller att det skulle innebära lycka per se. Men medan om vi faktiskt gör så som du säger, att vi stannar upp och vänder uppmärksamheten inåt, vilket vi oftast är så ovana vid, för vi lever ute i omvärlden med bruset, och här i bruset så dämpas ju allt det här inne, inte bara våra drömmar, vår vilja, men också vår intention, intuitionen som är, skulle jag säga, precis lika viktig som intellektet uppe i hjärnan, vilket gör att vi använder inte alla våra tillgångar, utan vi blir någon slags halv med syr utav allt, att vi vill vara till alla till lag, så vi vill ta ansvar för allt och alla, men vi känner inte oss själva och vi vet inte vad som egentligen gör oss lyckliga, så vi anammar någon annans drömmar, någon annans, det här borde vi vilja ha, och så kör vi på tills den dag vi känner att oj, jösses, vart är jag någonstans? Nu har jag uppfyllt det här, men jag är inte ett dugg lyckligare. Jag är vilsen. Många gånger så kan det förknippas med en ålderskris eller att man liksom kommer i samband med att man fyller ett visst antal år, för att då blir det här en man får ett perspektiv på sin ålder och hur mycket tid man faktiskt kanske har slösat, det är ganska negativt ord, men lagt på att leva ett liv man kanske inte riktigt har valt medvetet. Så det är ju otroligt viktigt att man faktiskt, tycker jag, om man värnar om att få må bra och verkligen få känna att man har kvalitet i livet, att man faktiskt börjar skapa den här kontakten till sig själv.
Ja, mycket viktigt. Men du, Louise, den här fina boken Power Women, hur du får tillgång till din medfödda kraft som kvinna. Om du skulle liksom beskriva för någon, sammanfatta boken, vad den handlar om och varför man ska läsa den. Går det att göra det?
Rent spontant så tänker jag att många tror när de får här titeln Power Women. Då tror jag att de tänker på något helt annat än vad den här boken faktiskt står för. För att idag så har ju man tagit det här begreppet att vara en power woman och, skulle jag säga, gjort en ganska negativt, destruktivt ideal. Det har bara blivit en förlängning på den duktiga flickan eller prestationsprinsessan. Du vet, tänker vi på en power kvinna idag eller en power woman, då tänker man på en kvinna som till synes har liksom lyckats prestera på högt på alla livets plan, får allting att gå ihop, och vi själva bara står där och undrar, hur gör den här kvinnan och varför är jag inte tillräcklig? Hur får hon livet att gå ihop? Jag tycker det är så sorgligt. Så att jag vågade mig faktiskt ta mig an att ta tillbaka det här titeln som boken har, det begreppet. För jag tycker att jag tycker att det finns ett jättefint ideal att hämta det, men vi måste bara omdefiniera det lite. Vi måste back to basic och förstå att det handlar inte om att vara en power woman då, som ofta slängs som ett komplimang idag. Det handlar ju inte om att du ska bevisa för världen att du klarar av att göra precis allting på alla plan och vara allt för alla andra och aldrig falla.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra, och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
För det är ju inte mänskligt. Alltså då blir det att vi, då tror vi att vi kvinnor behöver vara någon slags superhjälte för att duga. Och det kommer aldrig leda till en jämställd värld, utan det kommer bara göra att vi en och en fortsätter springa in i väggen gång på gång på gång. Så Power Woman då, min bok Power Women, den omdefinierar det här begreppet och idealet till att förstå att vi kvinnor kan lära oss att stå i vår egen kraft utan förväntningarna som vi tror ligger på våra axlar eller som någon har lagt på våra axlar. Vi kan alltså göra oss fria det här genom att börja vända uppmärksamheten inåt, rannsaka de beteenden som vi har blivit präglade med av samhället men också fått nedärvda från generationerna innan oss, bryta det, lära oss att bryta det för kommande generationers skull men också för vår egen skull, och vårt liv är ju här och nu. Och att börja leva livet medvetet utefter drömmar, våra egna behov, våra känslor. Ja, men också att vi gör det för att komma andra kvinnor närmare, och det här med systerskap. Så att den här boken har ju så många, många delar. Det är ju allt ifrån det här med den ekonomi, alltså den ekonomiska delen. För det är också en stor, stor del vi behöver jobba med för att komma till jämställdhet. Inte bara få lika löner, utan vi behöver få ekonomisk förståelse för hur pass mycket det faktiskt skiljer sig man versus kvinna idag och hur vi kan förändra synsättet på pengar. Och det är mycket spännande, mer spännande än vi faktiskt tror. Många tror att det är så här svårt och det är tråkigt och det är ointressant. Alltså pengar är jättespännande om vi bara låter oss få utforska området lite och inte bara tänka att det är männens territorium. Men det är också en förståelse för din kvinnliga biologi. Inte bara att du har mens, utan vad som händer i kroppen rent emotionellt inom hela din cykel. Och klimakteriet. Jag vet inte hur många kvinnor jag coachar som tycker att det är så pinsamt att prata om klimakteriet och inte förstå vad som händer med deras kroppar ibland efter att de börjar fylla 35-40, för då går vi in i förklimakteriet, så bara känner vi inte igen våra kroppar längre. För det pratas så lite om det.
Jag tänkte
såhär,
oh, det pratar man inte om. Oh.
Nej, man gör ju inte det. Och ändå så är det så himla naturligt. Men jag kan tycka att det är sorgligt över att kvinnor i klimakteriet någonstans får på sig någon slags etikett av att vår kvinnokropp skulle vara förbrukad, som att den då har passerat. Det handlar inte om det. Det handlar om att den går in i nästa skede, och det kan vara minst lika vackert på sitt sätt om vi får rätt förutsättningar och verktyg och förståelse. Så att den här boken bjuder på så många områden, så mycket verktyg, så mycket insikter. Men rent bara sen vi skulle sammanfatta det, det handlar om att du kan ta tillbaka makten över ditt liv som kvinna och börja känna dig bekväm med att ta plats, din rätt att ta din plats. Och då menar jag både fysiskt, i att få se ut som du själv vill helt enkelt, inte bara hålla in magen hela tiden, till att våga ta din känslomässiga och spirituella, själsliga plats.
Jag älskar hur du gick igång när du skulle göra den här sammanfattningen. Hela ditt kroppsspråk förändrades. Det märks ju och det känns, och man märker det i boken och nu när vi pratar och så här, men jag måste, alltså det här med klimakteriet och min inte det senaste men liksom näst senaste gynekologbesök, byte av spiral. Apropå alltså en jävla negativ kommentar av henne på något sätt, eller så var det min intolkning. Hon bara, jaha, så tittar hon på mitt personnummer, ja då blir det här en sista för dig då. Tack. Och det var lite så här, du pratade så här bäst före datum. Och du sa, ja, tack och hej. Det var ju för att jag inte är fertil längre då, tänkte hon. Men det blev så, hon sa det lite så här nedvärderande, som att ja, då var ditt liv över. Nu behöver du aldrig ha sex mer. Och du liksom, hej då, nu ses vi aldrig mer.
Just det.
Inte jätte... jättebra av henne, kan jag tycka.
Nej, vad hände dig då, tänker jag, när du fick
den?
Då,
ja, men jag tänkte, jag fick, det kändes som hon tog fram sin största så här stämpeldyna. Och så satte hon och sa bäst före datum i pannan.
Ja, fy, den känslan. Oh.
Nej, men det blir jättekonstigt.
Ja.
Inte jättepedagogiskt av henne. Men,
Nej, inte alls. Jag tänkte att just de här yrkesrollerna, alltså har ju som
den yrkesrollen, alltså.
Ja, den yrkesrollen. Det finns väldigt, väldigt mycket att... Sen finns det otroligt passionerade
personer som är på rätt
ställe. Ja, ja, absolut. Men det här du lyfter är så viktigt. Att säger man en sån kommentar, även fast hon kanske hade någon viktig intention, då följer man upp det så att man ser att personen i fråga kan landa på ett härligt sätt. Inte gå därifrån och känna sig att nu är jag förbrukad. Det är ju fruktansvärt känsla. Det är det här vi måste bryta, tänker jag.
Ja, nu kan jag ju ta det. För nu kan jag återberätta det och jag skakar av med det. Men jag kan tycka, det kan ju också finnas de personer som blir helt knäckta. Alltså går hem och bara bryter ihop.
Ja.
Alltså nu är jag förbrukad.
Ja,
men och då var jag så här 40, inte vet jag, 44. Alltså jag var ung. Jag är fortfarande jätteung. Det är bara olika skeden i livet.
Precis.
Men hjälp.
Förstår vad det gör med vår självbild, tänker jag. Att få det bemötandet av samhället, speciellt när en person som då ska vara väldigt kunnig och pedagogisk och man har stor respekt för. Det behövs finnas en större värme, större kunskapsbank. Det behöver bli mer tillgängligt. För framförallt så inte bara att många kvinnor börjar se på sig själva under ett ganska dystert och dunket ljus i klimakteriet, men också att man tyvärr i onödan ofta får lida av ganska många tråkiga symptom som det går att faktiskt kunna hantera och förhålla sig till på ett annat sätt. För det finns idag verktyg och förståelse, det är bara att det inte är så tillgängligt där ute, för det pratas inte så mycket om det. Så ja, det finns väldigt mycket, det är det jag menar. Vi har så mycket att jobba på, och jag vet att feminism, liksom, en stor del av jämställdhet handlar ju också om att män och hela den här statistiken kring våld när det kommer till män, den kan vi liksom inte ignorera. För det, där behövs också jobba på sitt håll jättemycket. Men det jag menar är att vi kvinnor kan också börja på individnivå att börja få förståelse för hur vi har påverkats av patriarkatet, så att vi för vår skull kan börja förändra oss och inte bara vänta på en förändring som ska ske på liksom samhällsnivå. Det är spännande.
Nu nämner du en sak. Våld mot kvinnor som har blivit så otroligt stort. Eftersom du har skrivit ett stycke i din bok, så tar jag mig friheten att läsa, eftersom du har öppet gått ut med det. Det är på sidan 31 och 32. Några rader. Jag började tänka på alla de gånger som tidigare pojkvänner fortsatt tjata om sex trots att jag sagt nej. Eller hur en tafsande hand tagit för sig av min rumpa på dansgolvet. Men också hur jag som 4-åring noggrant blev undersökt och hårt penetrerad av 5 äldre pojkar och deras kön i förskolans kuddrum. Med händerna hårt hållna och munnen förtäckt. Hur jag som 19-åring drogades på en bar av en bekant kille som generöst skjutsade mig hem och som vänligt nog hjälpte mig av med kläderna, bara för att sedan bli bryskt avbruten av min rumskompis. Eller överfallet av 2 män under en joggingtur med kniven hårt tryckt mot min strupe viskandets "skriker du så dödar jag dig", medan de klädde av mig mina kläder och värdesaker. Då spelade det ingen roll om jag under flera år hade tränat thaiboxning. Där och då upplevde jag hur själen lämnade min kropp och beskådade den ovanifrån. Och övertygade om att gärningsmännen endast skulle lämna mitt nakna lik på en plats långt hemifrån. Agerade min hjärna i flyktläge när den gav mig order att springa. I enbart trosor sprang jag det fortaste jag någonsin kunde, tills jag mötte ett par varma främmande kvinnoarmar som tog emot och körde mig till polisstationen. Där fick jag veta att det som hänt absurt nog inte var så farligt som det hade kunnat bli. Jag levde ju trots allt. Jag skulle vara tacksam. Och jag blev helt tårögd när jag läser det här. Hur har det här påverkat ditt vuxenliv? Och din relation till sex idag och intimitet?
Jag har fått jobba jättemycket, precis som jag skriver, med att ta tillbaka min grundtrygghet framför allt. Och jag erkänner villigt än idag att jag undviker att springa i skogspartier. Jag älskar att springa fortfarande, men jag springer aldrig. Vi har en jättehärlig skogsrunda här där jag bor i vårt samhälle. Men jag väljer någonstans här att jag, även om jag har tagit tillbaka så stora delar av min grundtrygghet, så känner jag att den delen, den får vara så. Jag hittar andra öppna landskap där jag springer i. När jag går hem, om jag nu går hem sent på kvällen när det är mörkt, då har jag alltid nycklarna beredd liksom mellan mina fingrar ifall jag skulle behöva försvara mig för ett anfall. Jag skulle aldrig lämna en drink idag. Det tyckte jag inte att jag gjorde då heller, men oövervakad om man säger, om jag skulle vara ute någonstans. Så att självklart har det satt sina spår, och inte minst i min kropp. Det här fick jag jobba med i så många år, att kunna, att våga ta tillbaka liksom min sexualitet också, och att släppa in. Jag har en otroligt fin partner som har varit en jätteviktig del i det här, men jag vet att alla inte har den förmånen. Men det är A och O också, att nästa person som man väljer att bli intim med, att man är så säker på, eller att man verkligen är mån om att den personen har respekt och vördnad och väl, alltså allt det här för dig, så att du kan börja vara trygg nog att utforska och ta tillbaka även den marken igen känslomässigt. Så att det, helt ärligt Shirin, så har ju det här satt jättestarka spår i mig, och jag har lagt så många timmar i terapi.
Och säkert mycket också som ligger som en bakomliggande faktor i båda böckerna du skriver.
Ja visst, precis. Det har ju blivit en grund för mig också att kunna hjälpa andra. Tänker inte säga att jag är glad för att det som hände hände, eller att jag är tacksam för det, eller att tack vare det här. Men däremot ska jag säga att jag är tacksam för att jag har lyckats vända det som hände till någonting som jag kan ha användning för. Förstår du vad jag menar, skillnaden? Så att det är alltid att jag kommer känna någon slags tacksamhet, för det är fruktansvärt på så många plan. Men jag är tacksam över att jag inte fick ta över mitt liv, för i perioder så har jag gjort det och jag lyckas ta mig därifrån. Så att,
Men också det här som förälder, att känna ett lugn när man lämnar sina barn på dagis, när du skriver liksom som 4-åring. Då har man ju liksom sedan ett par år tillbaka precis bara tagit av sig blöjorna. Alltså det är helt sjukt.
Ja, och som
Ja.
du säger så är det ju väldigt utelämnande, men det var viktigt för mig att få belysa att jag blundar verkligen inte för mäns mörker, utan jag vet väldigt väl vad som ska komma ur den, tyvärr. Både i nära relationer och ur händelser som man aldrig kan varken kontrollera eller planera eller liksom förbereda sig på. Utan,
Tack för att du delar med dig av din bakgrund och så öppet. Jag tror att det är många som behöver läsa den här boken. Vi ska prata om något helt annat. Vi ska hoppa över till, känns helt galet när man har pratat om det här, men vi ska prata lite kort bara om mat och träningsrutiner. Du skriver att du, eller du säger att du är matkreatör. Vad åt du till frukost idag till exempel? Gör du så här värstingfrukostar och färggrant och perfekt varje morgon? Nej usch,
Nej, det gör jag
vi ska inte använda ordet perfekt. Jag tar tillbaka
Nej,
det.
precis. Det kan vi ta bort direkt. Sådana frukostar gör vi på mina retreats. Då får man en frukost man aldrig kommer glömma.
Gör du maten på retreatsen också?
Mina första retreats gjorde jag det. Då hade liksom mitt första, det var verkligen så här, jag hyrde ett stort hotell och sen tog jag in min mamma och min mormor som är väldigt duktiga på att laga mat, och så stod vi där i köket tillsammans. Ja, sen har jag jobbat mig upp till ett system som funkar på en större nivå. Men nu har vi ett annat system som gör att jag är ju på en plats ute i skärgården där vi har våra retreats, och idag så jobbar jag med fantastiska kockar som då har mina recept och utgår ifrån, och sen så får de skapa de här fantastiska bufféerna utav mat där kvinnorna kommer därifrån och säger att jag kan inte förstå att det är så gott att äta hälsosamt, att det är så gott att äta grönsaker. Och det tycker jag är en fin bonus också, att man får med sig därifrån, känna sig inspirerad. Men till din fråga då, vad jag äter till frukost. Idag så åt jag havregrynsgröt med ett ägg i och en klick smör och sen en massa lingon på.
Inte helt olikt min frukost.
Nej, vad åt du för någonting där?
Jag åt också gröt, havregrynsgröt.
Ja.
Med bär som jag själv tinade. Och skivad banan och skummad kokosmjölk. Och toppad med massa cashewnötter.
Gud.
Ja, men lät lika gott som din.
Ja.
Jag har precis fyllt 50 och en av gåvorna till mig själv var att jag skulle ha ett self-care year med extra glitter och glow, och det vill jag kunna dela med mig av. Därför kan jag nu erbjuda dig 20% rabatt på alla Great Earths produkter som ger just lite extra glow. Jag kan varmt tipsa om den vackra duo-kapseln Beautiful Skin, fylld med närande vitaminer och mineraler, exklusiva oljor, fransk melon och champagnedruva. Gå in på greatearth.se/glow och använd koden Kirin20 med stora bokstäver, så får du 20% på alla produkter som ger extra glow. Det är alltså Kirin20 på greatearth.se/glow. Och du, koden gäller bara till sista maj, så skynda, skynda så vi kan glittra tillsammans.
Men om du får bjuda på ett sådär klassiskt vegetariskt recept, vad skulle du välja då? Du behöver inte gå igenom hela ingredienslistan, men vad skulle du, är det grytor, gratänger eller vad är det som?
Ja, men precis. Alltså jag tycker själv att jag har lyckats skapa ett helt otroligt recept på en chili sin carne. Som går hem hos även de flesta barn, vilket alltid är det bästa betyget. Så att chili sin carne, om jag får nämna ett då, så blir det nog den. En chili sin carne.
Jag har gjort, det här faktiskt lite lustigt, jag har gjort ett hundöra på det receptet i din bok. Alltså jag har vikt, jag har inte gjort det ännu.
Nej.
Så var det något annat jag hade gjort med såna hundöron? Jag har massa hundöron här i böcken. I båda dina böcker. Okej, chili sin carne. Använder du sojafärs då, eller kör du bara med grönsaker?
Nej, jag kör ingen vegofärs, utan då det kan man ju lägga till. Men jag kör med en massa härliga olika bönor och grönsaker.
Gud vad gott.
Ja, supergott.
Och morgonrutinerna, det fick du i förra poddavsnittet också, men vi får berätta det för dagens gäster. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Ja, för nu är det ett år sedan, så att
Jag
är ju småbarnsmamma, så det gör att varje år sedan jag får ju till lite mer, du vet.
I morse fick du ju 2 timmar.
Ja, men alltså, lyx! Hur ser jag ut? Faktiskt ska jag säga, under vinterhalvåret nu då, när min dotter går ju upp oftast vid 5. Då har jag börjat omfamna morgnarna, för att jag har lite space där då. Jag är alltid så att jag är väldigt ödmjuk inför att så här, jag följer ju barnens rytm, istället för att känna frustration över att, förr kände jag sån himla frustration Kärin, av att jag ville ju träna, jag ville få in morgonritualer, du vet, men det gick inte, för att jag behövde få den där extra kanske kvarten sömn eller vad det kunde vara, eller bara för att få lite härligare is på morgonen. Men nu är det omfamna varje då stadie, och då har vi haft att vi vaknar vid 5, inte frivilligt ska lägga till, men det är vad vi har gjort.
Du behöver aldrig ha någon veckaklocka hemma.
Nej, precis, jag säger det. Det är ju en lyx på sitt håll. Men nu har jag faktiskt tagit tillfället i akt att yoga en stund. Vare sig det är väldigt prestationslöst. Vare sig det är 5 minuter eller 45 minuter, om jag då får riktigt så här flow och känsla för det. Och så att någon typ av rörelse tycker jag är fantastisk. Sen om det är som sagt 5 minuter eller en längre stund, ja. Jag go with the flow verkligen utav barnen. Och sen så tycker jag om att bara försöka in i mig själv. Att bara få en stund, vare sig det är någon minut av lite djupa andetag. Eller att man faktiskt kan få sitta och meditera i fred i 10 minuter. Det är ju liksom
du
är så här
tillbaka gulligt. Till att vara i fred bara.
Ja, precis. Men bara, du vet, och då tar jag till. Jag har inga problem att ta till på morgonbrott. Och får de se på barnprogram. Eller så här, för jag tycker att det har varit jättehärligt att få ta tillbaka sina morgonrutiner. Så att någon typ av rörelse, vare sig det sträcka ut en liten stund eller riktigt härligt yogapass så, eller och sen så bara checka in i mig själv, vare sig det tar andetag eller en lite längre stunds meditation, och så kopplar jag ihop den med lite tacksamhet. Det kan vara en tanke, det kan vara 3. Ja.
Skriver du oftast ner den eller har du den i huvudet?
På kvällen så skriver jag ner den, inte på morgonen. Då är det mer att jag blundar, tänker, går in i känslan. Men på kvällen försöker jag vara noga med att skriva ner det. Just för att det kan förstärka känslan av det. Så när man lägger upp det så här så låter det som så här, gud, nu har de 3 stycken morgonrutiner. Men jag vill att så här, du och ni som lyssnar verkligen är noga med att höra, lägga märke till att jag säger att vare sig det är ett andetag eller en hel meditation. Vare sig det är sträcka ut sin kropp bara, du vet, sträcka ut ett andetag eller att sätta sig 15 minuter på yogamattan. Att man verkligen, ja, men det är små heliga ritualer, men de kan komma i väldigt små doser. Huvudsaken är att det finns en liten intention där som gömmer sig. Och vissa månader så får jag inte till någonting, vare sig för att jag inte har känsla för det eller för att det funkar inte med logistiken. Och då är det också helt okej. Men ja, så ser det ut nu.
Gud vad härligt. Jag, nu kommer jag få en liten personlig tanke. Jag hade firade min 50-årsfest för bara några veckor sedan. Mm. Och det är ju lite mycket att styra upp. Men jag hade det hemma också med allt som allt ska klaffa allting. Och så sa min äldsta dotter så sa här, mamma, se nu till att du hinner meditera lite innan så du verkligen kan njuta också.
Oh.
Jag bara, åh, hon känner mig väl.
Ja,
så det
hann
jag. Ja, men du är jättegulligt.
Mm.
Ja, men jag hann faktiskt det. Nej, men vad härligt. Jag är helt med på dina morgonritualer. Och sen så sa du tidigare att du skrev att du springer också, men det kanske inte händer på morgonen.
Nej, det gör jag aldrig på morgonen.
Nej.
Utan det är på dagen.
På öppen plats, vilket ja. Också är bedrövligt. Att man ska behöva tänka så.
Mm, absolut.
Du, Louise, du ska få 5 ofullständiga meningar.
Mm.
Som jag tänker att du bara ska försöka avsluta. Mm. Så här skulle Sverige kunna bli bättre på att få kvinnor att känna total frihet och ingen rädsla för att till exempel gå själv eller vara ute och springa i skogen, ha föruringat och så vidare.
Genom att jobba med männens ideal. Mm. Mm. Så det är något som gör att vi har det här problemet med att män har så mycket liksom kopplat till våld och...
Mm.
Då tror jag att det ligger väldigt mycket i att vi skulle behöva riktigt, riktigt stor, vi pratar om en så här regelrätt stor insats i att jobba med män och mäns ideal. Den machokulturen, du vet allt det som fortfarande finns. Mm. Faktiskt, jobba med männen.
Mm. Mm. Min största utmaning är fortfarande?
Tålamod till i min mammaroll stundvis. Mm. Det är samma från förra året. Men det är verkligen det. Det tåls att jobba
med. Det var faktiskt den frågan jag behöll från förra året. Jag har reviderat manuset. Om jag endast fick ha 5 saker i mitt kylskåp skulle det vara. Det behöver inte stå i kylskåpet, men i mitt kök.
Okej, bananer. Gud vad spännande. Potatis tror jag. Varför 5? Ja, men potatis, bananer, bönor då kanske. Linser.
Ägg kanske.
Ja, men jag vet inte om du toppar in på 5.
Nej, vi har faktiskt. Bananer, vi har potatis, bönor.
Bönor. Får man säga hur om får man säga rotfrukter?
Får man säga? Får man... Det finns inga regler.
Nej, men då vill jag säga att grönsaker, frukt, kokosmjölk.
Ja. Okej, nu spårar vi ur lite. Grönsaker är jättestort, men vi säger det. Mm. Grönsaker,
frukt.
All right, nu har du överskridit.
Jag kanske har överskridit, ja. Choklad också, jag fick lägga till.
Ja, men vi, jag håller med. Det sa jag nog i förra avsnittet. Choklad gills inte. Om en, nu kommer en svår fråga. Om en enda kvinna skulle leda världen, skulle det vara?
Åh, den gillar jag. Spontant så får jag till mig ett par. Ja, nu säger du en enda. Ja.
Säg ett par då.
Ja, men
du har
par...
redan överskridit kylskåpsingredienserna.
Precis. Jag tänker ju, alltså man tänker ju lätt så här, opera.
Ja, det gjorde jag också.
Ja, gjorde du det?
Ja,
men så
ja jag tänkte, ja, när jag säger det, ja, men... Oprah Winfrey.
Oh. Ja, det är snälla. Alltså hon, så mycket som hon sitter på. Mm. Alltså förstår den här världen hur det skulle se ut.
Jag vet.
Och också för att hon har ett perspektiv som inte bara är vitt, utan det är faktiskt också... Hur det är att leva i samhället utifrån ett färgat perspektiv. Mm. Alltså jag tror att det skulle finnas så mycket att hämta från den här kvinnan. Om jag ska säga en svensk kvinna så kommer en annan kvinna till mig. Och det är Eva Röse.
Jaha, nej. Den är spännande. Didn't see that one coming. Nej, men jag var helt inne på Oprah.
Ja, men jag ser båda två faktiskt på olika. Spännande. Hon har väldigt mycket skinn på näsan och väldigt mycket, alltså otroligt klok, skarp kvinna som... Inte, alltså det är såhär lejonmamman fast på liksom stor nivå. Så jag kan tänka att hon skulle kunna gå i bräschen. Hon gör ju det för väldigt, väldigt mycket. Så de
kände
två.
Direkt att henne måste jag jaga fattig och ha som poddgäst.
Ja, det borde du göra.
Oprah har ju på min drömlista.
Nu förstår det.
I sommar ser jag fram emot att...
Hålla på min trädgård. Och njuta av kravlöshet.
Härligt. Och det är inte så långt bort. Det är typ 6-7 veckor kvar.
Nej, precis.
Vad mysigt.
Ja, vad härligt.
Nu ska du bara få lyssna någon minut. Vi har pratat om tacksamhet bland annat. Och jag ska ta till mig den här tacksamhetsrutinen att göra den på kvällen. Jag gör ju min på morgonen. Jag kanske ska göra både och. För oftast, jag skriver inte alltid på morgonen, utan jag har det, precis som du säger, att tankar eller tänker och så låter jag det sjunka in. Ibland skriver jag ner det, men jag har det alltid i huvudet. Det är det första jag tänker på varenda morgon när jag vaknar. Så tacksamhetsrutiner, tips för er som inte gör det. Det är fantastiskt och väldigt skönt sätt att starta morgonen och avsluta dagen. Vad det gäller ämnet power women så tycker jag att såklart att alla kvinnor är power women, men vissa glömmer det mer än andra och slår på sig själva. Och det har ingenting med prestation att göra, så ingen är mer power women än någon annan. Vi behöver att bli bättre på att lyfta oss mer. Vi har en enorm inre styrka både mentalt och fysiskt. Vi kan ju få 17 gubbar till och med föda barn. Det är liksom, hur kraftfullt är inte det? Så till alla kvinnor som lyssnar och män, ta hand om er, ta hand om varandra och var snälla mot varandra. Det för att sätta punkt för dagens samtal. Om vi vill läsa mer om dig och dina böcker, var hittar vi dig, Louise, i sociala medier?
Då heter jag på Instagram louiseströmberg.se, hemsidan med samma namn, och böckerna finns där, böcker säljs helt enkelt.
In och följ Louise på Louise Strömberg, in och följ mig under Shape by Shirin, och för guds skull prenumerera på podden Träna med Shirin, dela den med dina vänner och lämna gärna en kommentar, så blir jag jätteglad. Stort, stort, stort tack Louise för ännu ett fantastiskt samtal.
Ja, tack snälla för att du fick komma. Jättekul.
Tack alla fina lyssnare och ett jättetack till mina sponsorer Great Earth och Mette PK. Kolla gärna in deras hemsidor greatearth.se och mpk.se. Tills vi ses nästa gång, ta hand om er, var snälla mot varandra. Puss och kram. Hej då Louise!
Hej då!